Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Underhuden, Leolina och Edward från Transammans.
Tack.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Vad är Transammans?
Ja, vad är Transammans? Jo, vi är en ideell organisation som framför allt jobbar med transpersoner och närstående genom att bilda, påverka och... Vad är den sista sloganen?
Sociala mötesplatser. Jag vet inte vad den sista sloganen är. Vi håller fortfarande på att forma väldigt mycket, tänker jag. För Transammans är ganska nya. Transammans blev liksom ett nationellt förbund 2015.
Aha.
Och det här med att vi har anställd personal är ganska nytt. Så att mycket är under utformning. Så här, hur pratar vi om oss och hur är vi? Men det centrala är att transpersoners rättigheter, närståendes behov, skapar mötesplatser.
Vad kom, liksom, är det sprunget ur någon slags desperation över transpersoners liv?
Nej, alltså jag tänker att det kommer från ett projekt som RFSL Ungdom Västerås och RFSU Västerås hade 2013. Där hela syftet var att ha en mötesplats för transpersoner och närstående, för det fanns liksom ingenting för... Ja, men för framförallt föräldrar som har yngre barn som är trans eller som funderar på sin könsidentitet eller som håller på att utforska olika...
Men vadå, har inte det funnits?
Inte för så unga barn, utan det här är ju barn som är liksom låg mellanstadie ålder. Så det började där och sen har ju det växt till att nå fler åldrar än så. Men det började för framförallt yngre barn och föräldrar till yngre barn.
För jag kommer ihåg, jag har haft kompisar som haft och som har fått... Men som har kunnat erbjuda sina föräldrar ett sådana samtal på RFSL, alltså för typ 20 år sedan.
Men det stämmer. Alltså RFSL Stockholm till exempel, och också rådgivningen Skåne har ju haft, eller rådgivningen finns kvar, RFSL Stockholm har inte kvar sina kuratorer. Men där har det varit mycket närstående som kommer på samtal. Så det har ju funnits. Och sen har det ju skett saker, det är ju inte som att det sker... Ja, stolta föräldrar till exempel har ju också haft sammanhang. Men det har inte funnits så mycket som är specifikt för föräldrar till liksom transpersoner som riktar sig just till den målgruppen. Utan det har ofta varit föräldrar till hbtq-barn.
Och där har liksom transpersoner fallit bort?
Ja, jag tänker att det kanske är lite nischade frågor man har som närstående på ett helt annat sätt än så här, ja, men min unge har blivit ihop med någon av samma kön. Alltså det är ändå lite olika saker man behöver möta och fundera kring.
Har ni själv typ erfarenhet av att tillhandahålla sådana grupper till era föräldrar?
Det är inte sådana grupper, men det är klart att varje transperson som kommer upp i kommer ut i relativt ung ålder måste ju ha ett samtal med sina föräldrar. Som kan vara ganska jobbigt. Och det beror ju helt på vilka föräldrar man har, men det är oftast konversationer som liksom kan slå på båda hållen. Och Transammans har ju liksom den fördelen att vi har alltså vi har ju alla föräldrar som är supportive liksom för sina barn. Och i det så kan det ju vara väldigt svårt, även om man liksom är, ja, det är klart att mitt barn ska få den bästa liksom få den bästa uppväxten som möjligt, men samtidigt så är det ju en massa frågor som man inte vill ställa sig till sitt barn och som man vill träffa andra i samma sikt, så jag tror att det är liksom superviktigt att det finns där utrymmet och platsen för att mina föräldrar, de var ju jättesupportive när jag kom ut, men jag var ju tvungen att liksom vara lexikonet, så att säga. Och det är väldigt hårt och jobbigt. Mm. Och det tror jag att nästan alla som kommer ut i ung ålder får uppleva.
Mm. Hur stor åldersskillnad är det mellan er två?
Jag tror inte vi har pratat om det här.
Men jag är väldigt nöjd, för jag är näst yngst på kontoret nu när vi bara är 4. Så jag ändå tillhör ju yngre segmentet, men jag är ju 41. Och du är, vad är du, 23, 24?
Jag är 24, jag fyller 25 i år.
Mm. Och hon har, visst har du typ åldersångest?
Ja, jättemycket åldersångest.
Alltså det är så sjukt. Jag, nu när man har kommit upp i den här åldern, jag älskar att bli äldre. Vad känner du, Edvard?
Nej, men jag gillar också att bli äldre på många sätt. Jag tänker både i fråga om trygghet och både ekonomisk trygghet, i alla fall för mig har det varit så, men också så här, trygghet i sociala sammanhang eller vem är jag som människa. Men du kanske redan känner dig ekonomiskt och socialt trygg, Leolina, och då...
Jag har ju varit min första betalda semester i år, så att det är väldigt skönt. Men men man kommer väl upp i den åldern när man har gått förbi de vilda tonåren.
De kan komma igen. Förra året hade jag en sån vild. Och den ska inte vi prata om i den här podden.
Nej, och jag vill bara påminna Leolina om att jag var på ett rave som du var med och arrangerade, och dina kompisar kom fram och gav mig komplimanger för att jag som så gammal var kvar så sent, och det var inspirerande.
Förlåt dig då.
Ja, det var inte ditt fel.
Men ändå att du känner dig nöjd, va?
Jag känner mig så nöjd.
Ja, här står jag och kämpar. Jag kämpar.
Ja.
Men med er åldersskillnad, nu är det såklart, man kommer inte ut vid en certain age, men kan ni se, är det stor skillnad på hur ni blev behandlade? Jag tänker så här, av samhället när ni kom ut?
Men jag tänker att det är svårt att jämföra, men... Jag tänker att framför allt så har det ju kanske tydligast för mig varit, för att jag har ju jobbat med transfrågor sedan 2008 och mött så himla mycket olika grupper, utbildat jättemycket, men också jobbat en del med stöd till närstående, framförallt via en stödmail som RFSL och RFSL Ungdom har. Och också hållit i grupper för unga och jobbat med unga. Så det är klart att jag märker en skillnad, och både för såklart för mig, men också för andra människor, att det finns en mycket större medvetenhet idag. Det är inte längre i samma vakuum om någon kommer ut som trans. Att så här, det är inte lika svårt att hitta information. Det är inte lika främmande för många föräldrar att säga okej, trans, det har jag hört om. Mm. Alltså, men nu, så nu finns det liksom, det är ju skillnad på många sätt. Och sen är det ju dubbelt, för jag tänker att samtidigt med en ökad synlighet så finns det ju ökade... Men okunskap eller missuppfattningar som sprids, som där man kanske snarare mötte närstående för 15 år sedan, så var de mer som så här blanka blad och var inte lika rädda för saker de hade stött på eller läst om och blivit förvirrade kring. Men jag tänker att det är svårt att säga också, för det handlar ju också om att man blir äldre, men jag tänker ifrågasättandet som jag mötte för 20 år sedan var ju väldigt annorlunda mot hur man har det idag.
Du menar att det är mer ifrågasättande nu?
Nej, jag tänker att det kanske var mer ett förlöjligande då, när folk kom ut som trans på olika sätt, eller om någon sa att mitt pronomen är hen, och då var hen knappt liksom känt. Så blev det ett väldigt... men det blev liksom ganska dålig stämning lätt, och att man blev ifrågasatt på ett helt annat sätt. Men sen blir man ju självklart ifrågasatt idag också. Men då var det som att folk inte ens visste om att hen som pronomen fanns.
Vet att jag... Alltså jag kommer ihåg sekunden glasklart du kom ut för mig.
Är det så?
Mm.
Det kommer inte jag ihåg.
Nej. Och så det var ju inte bara för mig, men det var, alltså vi var såklart på häktet. Alltså inte där vi var häktade, utan det var en klubb som hette liksom en queerklubb. Och vi stod typ ut och, jag stod kanske ut och rökte. Och jag tror typ så, du stod antingen på trappan eller bara ute. Och du var så jävla glad. Du bara, jag är hen. Och att alla bara... All right. Och det var säkert inte alla som tänkte all right, utan det var bara så här. Okej. Okay. Det som jag kommer ihåg var att du var så jävla glad. Mm. Och så jävla stolt. Alltså det var som att du bara, nu jävlar kör vi. Och detta var kanske 2004? 5?
Ja, någonstans 3. Där måste det ha varit. Nej, det måste nog ha varit... Men kanske 2005, 2006 där tror jag.
Ja.
För det var då jag stötte på begreppet intergender. För då fanns ju inte icke-binär i Sverige. Och nu är det ju inte så för alla, såklart, men för mig så var ju det liksom en... ett första steg är att senare komma ut som man. Så var det liksom att först komma ut som, ja, man icke-binär. Och så är det ju verkligen inte för alla icke-binära, utan för många. Men för en del så är det ju så att man först liksom kommer ut som icke-binär. Och då hade jag aldrig, ja, men så här, förstått att det fanns begrepp för att kunna sätta ord på en könsidentitet när man kände att så här, jag hör inte hemma riktigt på något. Det är någonting. Så att, ja, jag var väldigt glad när det ordet dök upp. Och det sjukaste är att det ordet fick jag ju via Community Cruiser.
Så att liksom, man har ändå fått lite därifrån.
Man har fått lite därifrån. Och sen i efterhand så har jag ju också pratat med personen som var den som men var drivande i att få QX att införa fler könskategorier på cruiser, men också i att men starta grupper som hette typ inte gender och så. Senare icke-binära.
Men då, jag minns också mitt vad ska jag säga, lesbiska community som vi liksom var en del av, som nu när jag tittar tillbaka, som så jävla konservativt och så jävla snävt. Och jag är så himla glad att det har utvecklats. Men vad tänker ni om hur de här liksom grupperna ser ut idag? Alltså är det en självklarhet för många liksom, ska man säga, homo-communityn eller queer-communityn att trans är självklart? Alltså att vi har kunskap?
Ja, alltså kunskap tänker jag varierar ganska mycket beroende på var man är och vilka platser man är på. Men jag skulle nog absolut säga att det finns liksom en acceptans och en välvilja och liksom ett väldigt fint bemötande i de flesta community, i alla fall i Stockholm som jag vet mest om. Så där tycker jag verkligen att liksom trans är accepterat och älskat.
Mm. Nej, men jag tänker att det finns ju en skillnad i, tänker jag, den liksom... inte generation, eller kanske generation som du och jag kommer ifrån, Kakan. Att jag tänker att där var det ju personer som redan var i communityt som senare kom ut. Alltså jag tycker det var extremt många anarkofeminister i de sammanhang där jag var som senare har kommit ut som antingen icke-binära eller killar. Och det är också spännande med tanke på att det delvis var väldigt mycket manshat i det sammanhanget.
Tack. Och jag också bara tänker att det var också jävligt svårt för så himla många att komma ut på grund av det. Liksom, och då tycker inte jag att man sa att det tycker jag inte är dåligt. Men den kombinationen blev så jävla klurig.
Mm. Och jag tänker att det kanske också tog tid för vissa, som till exempel för mig, att komma på att jag faktiskt var kille. Mm. Jag var så himla nöjd ett tag med att vara icke-binär. För då var det som att jag släppte vara det som jag hatade mest av allt, vill säga män. Så det tog ett litet tag, tänker jag. Det kanske gått snabbare. Men jag tänker ändå att då var det ju folk som redan var i ett community, i en rörelse. Det var folk man kände. Som liksom sen kom ut som killar eller som icke-binära. Och då blev det en helt annan inkludering. Även om det såklart förekom transfobi eller hån på olika sätt. Så var det ändå liksom folk man kände.
Mm.
Och då blev det lättare. Och ibland tänker jag att även om jag tänker att det finns många inkluderande sammanhang. Som till exempel lesbisk makt. Som har en så här, ja, men rimlig ingång i vilka man inkluderar i sin verksamhet. Så tänker jag att eftersom att fler verkar komma ut... vi yngre åldrar idag på något sätt. Inte alla, absolut inte. Jag tänker nu under corona så har det varit någon sorts här peak i 40-plussare som kommer ut som trans. Vilket jag tycker
är det sant?
Det är sant.
alltså, är det någonting som ni ser...
Det är något som det är min lilla spaning som jag har gjort.
Och du, men den spaningen är välkommen in i den här podden. Yeah.
Och som flera andra också har jag noterat när jag har liksom sökt vidare. Så det är fler som har noterat.
Är det att man sitter hemma på sin kammare och har för mycket tid att tänka?
Ja, dels det, tänker jag. Jag tänker under den här liksom, corona-jävla-pandemiskiten så har man ju upptäckt saker som att jag upptäckt att mitt ena öra är lite mer utstående än det andra. För man har liksom bara suttit hemma och glott på sig själv. Men jag tror framför allt att folk har kanske testat, utforskat olika könsuttryck, testat saker och liksom levt hemma och kunnat så här, inse att så här, men det här är jag.
Wow. Det är också, intressant alltså.
Ja, och det är ju flera offentliga personer som har kommit ut nu och så här, under pandemin slog det här mig. Så det verkar vara många. Och det märkte jag också när jag jobbade på RFSL med transformering, att det var många 40-plussare som började mejla så här, hej, jag har kommit på under pandemin att jag faktiskt är egentligen kvinna eller jag är egentligen man. Så att, nu sker det liksom en 40-plus boom kring trans. Och det här är ju kanske, det är ett sidospår, men jag tänker det blir en, liksom, en ny målgrupp också, för en del har ju liksom barn Så vi liksom, det blir en ny målgrupp att nå. Barn till föräldrar som kommer ut som trans.
Mm.
Så att barnen redan är men lite äldre.
Tror du, eller tror ni att... att 40-plussare har lättare att komma ut och har det lättare i sjukvården än unga människor? Att man liksom att man applicerar en mer övertygelse hos dem än hos unga, som man kanske bara säger är förvirrade. Att man är vuxen så vet man vad man vill.
Nej, men det tror jag.
Ja, ser vi inom sjukvården diskriminera på det sättet? Mm. Riktigt. Men jag tänker att rent liksom socialt och ekonomiskt så har man det ju mycket bättre ställt som 40-åring, och det kanske känns tryggare att komma ut på många sätt och vis, kan jag tänka mig. Men jag vet inte om det, om jag skulle tänka det så, att det var en, liksom enklare att komma ut som äldre, eller vad tror jag inte tänker det?
Nej, alltså jag tror inte att själva den könsbekräftande vården gör liksom en skillnad på åldrar. Men jag tänker att andra, som kanske då måste skriva en remiss, att där kan det vara svårare som ung person att bli tagen på allvar. Men som man kommer och är liksom 48 och bara, under pandemin, så det här som jag har tryckt undan hela livet, nu är det dags. Där tänker jag absolut att vården är mycket mer så här, off you go, var dig själv, flyg bara flyg, ha det gött. Men är man liksom 13 år och bara, jag tror egentligen att jag är kille, och då kommer liksom den här psykologen känna att, nej men du, vänta, nu ska vi utreda för lite autism först och så får vi se vad som händer. Så det tror jag.
Säger de det? Är det vanligt? Är det vanligt?
Alltså det är ju väldigt olika, men det är absolut personer som fastnar i vården och tvingas göra andra utredningar innan de ska. De ska ju bara remittera vidare, och sen ska ju själva könsdysforimottagningen själva avgöra, behöver vi utreda för fler saker, och så ska de se till att det händer.
Mm.
Men det är ju många som fastnar i vården, eller ja, fastnar kvar och inte kommer vidare. Inte lika mycket som för några år sedan, för folk har blivit bättre, men det händer fortfarande.
Lägger ni ert hopp i att transpersoner själva utbilda sig till läkare och finns på de här mottagningarna?
Hopp vet jag inte, men jag tänker det är ju positivt både om transpersoner av olika slag finns lite överallt i samhället, men också tänker jag närstående eller allierade eller personer som bara har koll, är ju, det är ju toppen, tänker jag. Det gör ju skillnad för bemötandet och kunskapen, och att någon annan säger ifrån också om andra kollegor uttrycker konstiga grejer eller har någon fuffens för sig att inte vilja släppa folk vidare i vården.
Men jag undrar, om man jobbar på en sådan mottagning, eller en sån en mottagning heter det väl?
Tänker du könsdysfori mottagning? Ja, precis.
Borde man inte ha det som ett stort liksom hjärteämne, att hjälpa transpersoner? Eller tror ni att människor också är där av andra anledningar, alltså motsatta anledningar? Alltså, nu säger jag detta för att jag är misstänksam mot exakt allting.
Jag är nog inte så konspiratorisk att jag tänker att liksom anti-gender-personer söker sig till liksom könsbekräftande vården, men jag tänker att det är många som ser det som ett jobb mest. Bara. Det är liksom inte... Det känns också som att liksom hela läkaryrket liksom och allt vad det innebär är... Då ska man också ställa sig ganska liksom, omoral, eller som icke... Ja, men som att man inte har egentligen någon hållning kring det man gör, för att man vill rädda liv liksom. Så att jag tänker att många tänker att det är ett jobb.
Jag tänker att det också skett ett skifte i vilka som jobbar, delvis. Att för liksom 20-30 år sedan så var det ju framförallt ett gäng gamla gubbar som var gamla redan då. Vissa är ju fortfarande kvar, men ännu äldre nu. Där vissa verkade mest, när man gick på föreläsningar, de höll att de var så fascinerade av den här patientgruppen.
Som ett litet Frankenstein.
Ja, men lite så. Och att så här, jag minns att det var en läkare som startade upp en av mottagningarna. Han höll en föreläsning där han sa att transmän i början på testosteron blir de hiskligt fula, öronen växer och näsan växer och de ser ut som fula tonåringar. Det är inte helt sant faktiskt. Det är väldigt sällan öron och näsa växer i början på testosteron. Det händer inte. Och sen sa han, sen blir de flesta väldigt vackra män, och kände att, ursäkta mig, okay, whatever. Men så sa han, om jag skulle ställa upp de här framför er, 10 stycken, och säga, kolla vilka vackra män, skulle ni säga ja? Och sen skulle jag dra ner byxorna på dem, och då skulle ni se vad som dolde sig där egentligen. Och jag känner att den synen på människor som han uppenbarligen har är för mig att han är direkt olämplig att jobba med vård till transpersoner. Men då är han en av de som har jobbat längst med könsbekräftande vård i Sverige. Jag vet inte om han har gått i pensionen. Jag hoppas
och verkligen. Och är han kirurg också?
Nej, han är psykiatriker. Så han är en sån som ställer diagnoser.
Mm.
Och liksom ytterst ansvarig för själva könsdysforiutredningen. Så att han gjorde mig väldigt illa till mods. Men sen tänker jag att jag har ju träffat många andra helt fantastiska personer som snarare drivs av att, ja, men så att man ser att det här är en målgrupp som har behov av vård, eller där man vill också vara med, för alla får ju inte en diagnos, utan det är ju så här utforskandet kring så här, vad har du för behov. Men där folk verkligen tar ett ansvar för att fortbilda sig och ständigt också förbättra vården. Jag tänker som mottagningen i Stockholm för vuxna, de använder ju fel pronomen om folk. Jag gick ju där på den tiden då de dels hade fortfarande slentrianmässiga intelligenstester, så man fick så här bygga med klossar på tid och sånt.
Nej.
För att få sin diagnos.
Nej!
Jo, det är sant.
Bygga med klossar.
Jajamän,
alltså, det känns ju som att de här personernas högsta önskan är typ att jobba på cirkus.
Ja. Nej, men då var det man får liksom ett så här mönster, olika mönster, så ska man efterlikna det med klossarna så snabbt som möjligt. Det är en del av ett standardiserat intelligenstest.
Ja, det gjorde jag på min ADHD-utredning.
Ja. Och det är ju liksom, och jag vet ju att de lade ju in det här testet som en del i, för de bara, men hur ska vi standardisera den här utredningen? Låt oss lägga in det här testet. Men sen efter några år så insåg de att så här, det fyller ju ingen funktion. Och också att så många
också
patienter...
efter några år.
Ja. Och också att patienter var så här, men varför? Vad är det ni tror ni ska hitta i det här? Liksom jag, ja, man märker ju, tänker jag, på personer, finns det behov av att göra ett intelligenstest? Man kan ju liksom göra individuella avvägningar.
Men också då, om man är då stupid enough, kan man inte vara i behov av könsbekräftande vård?
Det
eller?
Kan man. Och det är ju mest att de vill ta reda på, ska vi anpassa informationen?
Ja.
Och har man till exempel en intellektuell funktionsnedsättning, då kommer utredningen ta längre tid.
Mm.
Det är liksom det som egentligen den stora skillnaden, och att de behöver anpassa informationen. Men, och så hade de fel pronomen på folk, och det var ju för att de inte ville ge folk falska förhoppningar. I att så här, att då tänkte de att då kommer patienterna tro att vi har lovat att ställa den här diagnosen om vi använder rätt pronomen. Men wow. Där det ändå var tillräckligt många transpersoner och transrättorganisationer som lyfte med dem att säga, men då får ni bara säga till patienter, vi använder rätt pronomen. Det är ingen garanti för att du kommer få diagnos och vård, men vi gör det här självklart för att du ska bli speglad. För det går inte att bygga en allians med en patient om man sitter och felkönar den när man och skriver i journaler hon överallt om en kille. Mm. Och sådana saker har ju förändrats, och det är jättemånga inom vården, känner jag, har gått, ja, men till att verkligen så här, lyssna in och sen göra avvägningar. Hur ska vi bygga ett tryggt klimat där man kan lyfta tvivel, där man kan berätta alla sina tankar och inte tro att det finns liksom en berättelse man måste säga? För det var ett team i, jag tror det var Kanada, de märkte att allas berättelser var för lika alla som kom dit. Alla transpersoner hade samma berättelse. Och då sa de till folk att så här, du kommer få, det här var på 70-talet, så det var kanske inte samma etik som idag. Men då var det så här, du kommer få vård vad du än berättar för oss. Och då märkte de att folks berättelser blev individuella.
Precis, för då hade de ett liksom sammansättat community och bara, det här måste ni.
Precis, och så tänker jag att det var fortfarande är delvis i Sverige att folk får liksom höra, det här måste du säga till utredarna för att komma igenom. Och så är det ju inte riktigt idag på det sättet. Men så var det ju för bara 15 år sedan.
Under huden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag måste bara säga också att jag tänker att många sammanhang, för att knyta an till det, nu en helt sidospår från 100 år sedan tillbaka, men att många sammanhang är absolut mycket mer, tänker jag, transpersoner är mycket mer självklara i ett HBTQI-sammanhang än vad det var tidigare.
Men snälla, alltså första, jag vet inte, om du, var du på första lesbiska festival i Göteborg? 2004 kanske?
Ja, jag har mycket traumatiska minnen därifrån där ingen utom jag duschade. Och där någon frågade mig, får jag låna din handduk? Och jag var så bara, jättegärna. Jag tänkte, skönt att någon mer än jag duschar. Och hon bara, jag ska bara torka av det värsta. Och började så torka av sin svett.
Jag bara, var det jag?
Nej, det var inte. Nej, men det var alltså, en gemensam vän till oss.
Ja, nej men alltså det var, oh gud. Det var, alltså, men jag tänker jättemycket på det där med hur man höll på med sin hygien. För att liksom överleva den där påtvingade femininiteten som man hatade. Jag tänker att vi liksom, oavsett om man var cis eller inte, att man så här, ingen trivdes ju i det. Men jag är ledsen att det gick ut. Men då kom jag ihåg, då var en av mina dåvarande kompisar där som är trans och som inte fick komma in på en fest.
Mm.
Och det var kanske 3 personer som blev arga. Alltså, för att vi var helt gröna. Alltså vi fattade, vi hade inga, ingen erfarenhet, inga perspektiv. Alltså vi fattade ingenting. Vi visste ingenting.
Mm.
Och då, men jag tänker också, vilken tur, för det här är ju 20 år sedan att vi har lärt oss och fått perspektiv. Mm. Men jag menar, jag hör ju fortfarande till this day människor som identifierar sig som feminister som använder exakt samma, vad heter det?
Retorik kanske?
Ja. Mm. Som liksom folk som var helt bänga, liksom 20-åringar som inte hade någon aning, gör nu, som pratar om att ingen kvinnlig erfarenhet och bla 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 bla. Men alltså det tyckte jag utvecklades skitsnabbt inom mina kretsar, alltså min lilla krets från 2004 och framåt.
Mm.
Framförallt mycket för mig själv, för att jag har varit så mycket i USA. Mm. För där har de ju varit, alltså de har ju varit så liksom i framkant på det här på ett helt annat sätt och inkluderade på ett annat sätt.
Mm.
Jag tror, jag har ju varit mycket i San Francisco. Jag vet inte hur det har varit där, om man har fått liksom om typ hormoner har varit gratis där, att de har haft en annan, ett annat sjukvårdssystem.
Mm. Jag har lite dålig koll på olika delar av USA, men jag tänker
allt det.
Men jag tänker absolut att saker har ju förändrats, men jag tänker också att någonting som för mig var tydligt i där jag rörde mig, de liksom anarka sammanhangen, var att det var ett ganska vitt rum också. Och att jag tror någonstans var lättare, för det var ju inte som att jag hade kommit ut eller kommit på, alltså per automatik saker, men jag tänker att det var många där som parallellt med att transpersoner blev mer synliga, så var det också allt fler icke-vita personer som dök upp och sa, men vi delar inte samma erfarenheter. Det betyder inte att du är mindre kvinna än mig. Det betyder bara att vi har olika kvinnliga erfarenheter, men att vi kan vara feminister ändå och ha solidaritet, syskonskap på olika sätt. Och jag tycker att det var en, ja, men jag tror att det var positivt att liksom den här liksom ganska vita gruppen samtidigt blev medvetna om rasistiska strukturer.
Mm.
För jag tror att det underlättade att inse att så här, jo, men det är klart att transkvinnor också är kvinnor, men kanske med delvis andra erfarenheter, för alla kvinnor har inte samma erfarenheter.
Mm.
Och det tror jag underlättade i liksom den processen. För jag tycker också att mycket jag ser idag där personer som är liksom cis-kvinnor som är väldigt antitrans, de är ju väldigt ofta vita.
Mm.
Och jag tänker att man kanske saknar en del perspektiv i att kvinnor har olika erfarenheter.
Ja, och jag tycker också att, alltså jag menar, så var det för mig också, att från att ha identifierat mig som underdog i liksom var lesbisk, komma från den bakgrunden jag har, var kvinna och inte se mina vita privilegier, att vara underdog och till slut bara, hallå, alltså det är inte mest synd om dig här, gumman.
Mm.
Utan du måste förstå liksom, det finns någonting som heter intersektionalitet Och den tycker jag fortfarande att man får kämpa med. Alltså utifrån alla perspektiv. Liksom etnicitet, funktion, men också klass.
Mm.
Och att klass både har såklart med etnicitet att göra, men också inte att det liksom... Det tycker jag är en ständig fråga.
Men jag tänker att det var liksom en spännande, men det var en intressant tid, tänker jag.
Verkligen.
I att, jag menar, att det skedde liksom flera uppvaknanden. Jag kommer ihåg någon annan programpunkt på någon feministfestival som man säger, varför kommer de inte till oss? Om så här, kvinnor, fattiga kvinnor i förorten som möter rasism. Varför kommer de inte till oss? Och då var det någon som räckte upp handen och sa, men det kanske inte är så att de ska komma till oss, utan så här, man måste fundera på vad har vi för kanaler, vilka är vi, vad gör vi som är relevant för olika typer utav kvinnor. Och att det kändes som att det var många uppvaknade, men många var ju också jävligt unga. Vi var ja. Liksom typ 20 år, och delvis tänker jag, många var naiva på många sätt.
Ja, och sen så får man inte glömma hela tiden att, alltså inte jag, men många av oss, alltså när man kommer ut, oavsett liksom om man kommer från... Många hade skitjobbigt med sina liksom biologiska familjer.
Mm.
Och många mådde piss. Jag menar, hela autonoma vänstern har ju bara bestått av så många människor som har mått piss hela tiden. Mm. Av olika anledningar. Jag är väldigt mån om att vara en bra allierad. Hur är man det? Nu kan ni vara hårda.
Oj.
Är det en större fråga?
Nej, jag tycker det är en bra fråga. Men jag tänker det finns jättemycket. Jag tycker det viktigaste är att säga ifrån. Mm. Alltså jag tänker att det är det absolut viktigaste. Och både, jag tänker när jag möter unga transpersoner, så det som de flesta brukar vara mest frustrerade över är just att ingen säger ifrån. Mm. Alltså till exempel i skolan, någon säger någonting transfobt eller någon felkönar någon, och att ingen reagerar. Mm. Alltså framförallt då ingen som jobbar i skolan, som jag tänker har det ansvaret att stoppa kränkningar och trakasserier.
Mm.
Men jag tänker det här rör ju inte bara liksom skolvärlden, utan det här rör ju hela samhället. Jag tänker så att säga ifrån, man behöver inte vara otrevlig, man bara säger jag håller inte med. Eller så här, rätta folk som säger fel pronomen, eller när någon säger någonting okunnigt om transpersoner. Så det där tror inte jag stämmer.
Och sen behöver man inte ta ansvar för deras aggression eller kränkthet.
Precis. Så det tänker jag är liksom det viktigaste. Och sen tänker jag, så är det ju såklart, har man ekonomiska resurser så tycker jag att det är bra att ge pengar.
Mm.
Vare sig det är att ge gåvor till en liksom transorganisation eller bli medlem, för att medlemmar ger pengar. Jag tänker, det tänker man inte alltid på, men medlemskap genererar ju statliga medel.
Har ni sådär att man kan vara företagsmedlem? Jag tror jag frågade dig, Leolina. För att det, alltså för då, man, nu får man ju ge... också till exempel Rosenlundstadiet har det. Man kan ge liksom, man kan ge dem pengar och det är skattefritt. Although I love taxes. Men jag menar, det är enklare om man vill ge 10 000. Så kan man väl göra det.
Ja, men det kan man. Jag tänker att Tom som är vår verksamhetschef, han kan liksom styra upp alla kvitton och whatever man behöver. Ja, men vi har än så länge inte att man kan bli företagsmedlem.
Nej, jag vet, men fixar inte. Nu?
Vi för vidare det till, ja. till toppen i vår lilla organisation.
Precis.
Det vill säga verksamhetschefen. Och
menar jag att det är, man betalar skatt på gåvor. Om man bara ger en gåva, för det kan man ju göra.
Ja, precis. Men jag tänker att det skulle vara enkelt att bara, här är en knapp. Alltså om det bara på er hemsida. Så att människor förstår, för jag tänker för många liksom i min ålder som driver egna företag, så är det liksom 5 000, 10 000, det kommer inte göra skillnad när vi skänker de pengarna, alltså i våra företag, men det gör ju jättestor skillnad för mottagarna.
Ja, för Transammans är det jättemycket ja. Pengar, tänker jag, där vi befinner oss. Jag tänker att så här, göra ett kollo för unga transpersoner kostar typ 50 000 för att liksom styra upp en vecka där liksom kidsen får mat och det finns kompetenta ledare och närstående får föreläsningar och så. Och jag menar då, 5 000 är ju en bra bit.
Mm.
Det är liksom en tiondel av det vi behöver.
Mm.
Så att, absolut, jag tänker att vi ska prata mer med Tom. Och också Ann-Kristin som är vår förbundsordförande. Ann-Kristin Rut.
Det tycker jag.
Mm.
Jag tänker att det handlar är för någonting som när vi pratar om liksom rörelsen, alltså den rörelsen som vi har ingått i, att liksom... att man måste fortbilda sig inom liksom sin rörelse. Och jag tänker mycket, jag ser också det, alltså på samma sätt som när jag pratar med mina föräldrar som är politiska människor och som uppfostrat mig och min syster politiskt, att det liksom, men just den här grejen med trans har varit självklart för mig att prata om med dem. Och att fan, de har varit det har inte varit något konstigt för dem, utan de har snarare varit sugna på att lära sig om det. Och jag tänker att det är, och alltså man får inte glömma det. Alla är ju liksom ett motståndare. Alltså jag påminner mig själv om detta. Att det är liksom det är så jävla bjussigt med kunskap. Och att ni inte ska behöva liksom sprida den, alltså att ni inte ska behöva ta det ansvaret hela tiden, utan att vi andra får faktiskt lägga manken till.
Ja, men det tänker jag absolut att det är bra. Jag tänker det som är svårt är väl att veta vad är en pålitlig källa liksom.
Ja.
Så att jag tänker att det, man behöver det. Överlag tycker jag att folk är lite dåliga på att vara källkritiska. Att man ska dela vidare en artikel och så har man inte tagit reda på vem är den här. Vad är det här för avsändare? Mm. Eller är det kanske en 10 år gammal artikel? Det är helt inaktuellt och så. Men jag tänker att det absolut är bra att söka kunskap på olika sätt. Och där tänker jag att det finns ju kunskap mer lättillgängligt idag än för 10 år sedan. Jag tänker ja, men som transformering som RFSL och RFSL ungdomdrivare som är liksom en kunskapssida om trans.
Men jag tänker också bara att jag menar, jag stöter ju på, jag har ju samtal med transpersoner hela tiden. Att, det, att jag tar de samtalen och fortsätter i andra samtal.
Mm.
Det är ju inte svårare än så ibland.
Nej, helt klart.
Okej, mer om kniven mot strupen, en allierad. Alltså ni får ställa krav. Vad är drömscenariot för hos en alienerad? Alienerad. Allierad. Alienerad.
That's me. Alienerad. Alienerad.
Ja.
Ja, alltså jag tänker att det finns ju också någonting om man känner att man liksom är en allierad och har fortbildat sig och har gett pengar, så kan man ju också liksom aktivt ta debatt liksom. För precis det du sa, att det är jättejobbigt att transpersoner alltid ska prata för transpersoner. Mm. Så det finns ju någonting väldigt värdefullt och liksom bekräftande i att andra också liksom debatterar mot dem som är kritiska.
Mm.
Det tänker jag är jätteviktigt.
Där tycker jag liksom att Sverige är lite så, även aktivismen är lite skadad av jantelagen, att nej, men jag ska väl inte, I'm not gonna speak up. Mm. Liksom på, om rasism eller detta. Men i USA så där har de förstått, tycker jag, så nej, vi kan inte vänta. Det är självklart för mig att prata om BLM som vit eller liksom om transpersoners rättighet som cis. Mm. Jag tycker att vi måste ha lite mer av det här.
Jag håller med. Men sen tänker jag så här, jag tänker att är man en bra allierad, så tänker jag att man både kan lyfta fram, man kan ge sin plats till transpersoner. Jag tänker, har man ett Insta-konto som många följer, låt någon gästposta. Men jag tänker också att det är bra att ta ställning, men då behöver man också ha koll. Jag tänker, jag läste en ganska uppmärksammad bok där liksom förkortningen HBTQ definieras, eller HBTQI, och det var så många fel i hur det definierades. Och då tänker jag, har man en plattform som till exempel vit, inflytelserik, cisbög, absolut, det är toppen att du vill lyfta andra bokstäver inom HBTQI-paraplyet, men då måste du också ha koll så att du inte använder din position till att föra ut fel information. Som allierad så är det viktigt att föra fram rätt information, helt enkelt, att se till att du har fakta. Har du inte kunskapen, då kanske du, jag tänker det är svårt, många är ju rädda för att prata om saker man inte har koll på. Men jag tänker att man ska kanske fundera på sina sammanhang. När kan jag lyfta det här? Och vad behöver jag plocka in någon annan som kanske faktagranskar innan jag för ut det här? Så att man ser till att det inte blir fel. För det, då gör man, det tänker jag, det kan göra skada.
Mm.
Det, jag tänker, det är ju inte fel att så här, ja men jag tar ställning för människors lika rättigheter. Det är ju inte det. Men så kommer man med sakupplysningar och så förklara att det här betyder transperson och så har man ingen koll. Då blir det tokigt.
Mm. Jag tänker det behöver inte heller vara, det kan ju vara så lätt som att man pratar om att unga transpersoner mår piss.
Ja, jag tänker man kan ju dela vidare inlägg från men olika betrodda aktörer eller personer som är röster i diskussionen som har koll. Så att man får fram mer perspektiv. Jag tänker det gör ju någonting att, ja, men att man lyfter saker var man än befinner sig, vare sig det är sociala medier eller om man sitter i radio eller whatever, att det finns en närvaro av solidaritet och respekt för transpersoners rättigheter och existensberättigande.
Det känns som att det också borde vara en självklarhet.
Det tycker man.
Med feminismen. Mm. Men vad säger ni? Jag tycker att det är så oroväckande liksom att det har blivit en kom det en backlash från vissa feminister, alltså från feministiska grupper som är så transhatande. Hur ser ni på den utvecklingen?
Alltså jag tycker den är helt, jag tycker den är galen. Alltså jag känner att det är så konstigt att den gruppen jag är mest rädd för är liksom inte nazister, utan det är vissa radikalfeminister. För att det är de som skickar mig hot och hat i liksom sociala medier bara för att jag liksom är transperson och också aktiv i transrättigheter.
Hot och hat?
Ja. Alltså folk som skriver helt... Jag får ju blocka folk jätteofta och hängs ut på olika konton hit och dit. Och jag tycker att det är så sjukt. Alltså jag menar... Jag vill ju inte att nazisterna ska komma efter mig, men det känns bara som en så absurd situation att någonting som jag har tänkt är liksom mitt, också delar av mitt community, att plötsligt är det där man får skiten och liksom får så grova påhopp och så. Alltså det finns en sån otrolig ilska hos vissa personer där man säger såna fruktansvärda saker.
Vad är det som driver dem?
Jättebra fråga. Jag tänker att det...
Nej, men varför är de så arga på dig? Eller varför är de arga?
Alltså jag tänker dels att ens egen position är väl hotad på något sätt. Att man tycker att ens världsbild blir ifrågasatt kanske. Att så här, cis-kvinnor alltid har det värst. Jag tycker inte att man ska jämföra liksom förtryck eller olika typer av minoritetsgrupper. Vem har det värst? Tror jag inte gynnar någon. Men jag tror att det är något sånt som händer hos folk. Att så här, man blir ifrågasatt i sin position.
Jag tänker också att det har liksom vissa radikalfeministers analys. Att liksom om man tänker att då framförallt kvinnor tycker under sig att de har en livmoder typ, så kommer någon att ifrågasätta det, så liksom händer någonting på hur man ser på världen. Och det är ju liksom väldigt våldsamt att behöva omtänka sin position så att man har varit aktiv i att liksom tänka över liksom kvinnors rättigheter utifrån det perspektivet. Så det, alltså det korsar ju också mot, alltså det som jag alltid har tänkt har varit liksom en av feminismens stora ideal, så här kroppsligt självbestämmande, som liksom, det är ju en skärningspunkt. De två vad ska man säga, analyserna. Och det jag tycker det blir väldigt dagsaktuellt också nu med i USA med Roe v. Wade och att liksom börjar man tumma på den liksom det, den principen att människor ska ha rätt att bestämma över sina kroppar, så liksom tappar man någonting som har varit väldigt viktigt och liksom kanske en av de bästa sakerna med feminismen.
Vilket är så sjukt, för jag tänker att det är också det som transpersoner vill, att få bestämma över sina egna kroppar. Så att det känns som att det finns liksom så mycket likheter i det här. Och sen tänker jag ibland att det kanske är också så att man får mer gensvar av att slå på en annan minoritetsgrupp. Att det är lättare att känna att man får gensvar för det man säger. För man kommer ju bli uppbackad av andra som ogillar transpersoner. Man hamnar ju i en allians som är helt absurd med liksom väldigt konservativ kristen höger eller nynazister, alltså så där man liksom, det är en väldigt konstig, jag tänker spontant att man borde, när man märker att ens ord och åsikter hyllas utav liksom nynazister, då borde man fundera, tänker jag. Så vad är det jag har sagt som gör att den här gruppen tycker att jag är toppen? Men jag önskar att jag kunde förstå exakt vad det här beror på, för jag tycker att det är, eller jag antar att det också delvis är rädsla såklart. Att man tänker att så här, nu kommer cismen komma och invadera alla våra sammanhang och säga att de egentligen är kvinnor. Att det finns en sån rädsla som delvis också spelar in. Jag tänker när feministfestivalen i Stockholm som gjordes av anarka- och radikalfeminister, när vi bestämde att den skulle vara transinkluderande, alltså vi ska välkomna alla kvinnor. Då var det ju flera i gruppen som var jätteoroliga. Dels att transkvinnorna skulle ta över, men också att det skulle vara så många cis-män som dök upp i klänning och krävde att vara med. Och då var det också någon som föreslog, men då kanske de här transkvinnorna kan föranmäla sig så vi vet hur många de blir och kan säga stopp. Och jag bara, så kanske de kan ha en stjärna på sig så vi kan urskilja dem. Och hon förstod inte riktigt min ironi. Det var, hon bara, ja det kanske kan vara. Men där ändå, där vann liksom vi i falangen som tyckte att vi skulle välkomna alla kvinnor oavsett cis eller trans till den här feministfestivalen som är kvinnoseparatistisk. Och det gick strålande. Det kom typ 2 transkvinnor.
Och det spelar ingen roll.
Och det har kommit 300 arbetet ännu bättre.
Ja.
Men det var liksom, det finns den här oron för att den här mytiska varelsen transkvinnan ska ta över. Och som man tänker att transkvinnor bara kör över andra, som att det inte finns cis-kvinnor som tar plats. Och som att alla
transkvinnor, som att transkvinnor skulle ha en hemlig agenda.
Ja.
Man bara, jag går igenom allt det här skitet för att jag hatar egentligen cis-kvinnor.
Ja.
Nej men vet du, jag vill inte ens intellektuellt försöka förstå var det här hatet kommer ifrån. Jag är så trött på det. Och jag trodde liksom att i min naivitet att vi liksom hade kommit till någon slags förlikning av vad vi stod, alltså typ nästan alla feminister. Jag kommer ihåg att jag träffade en fransk feminist på något möte jag var på. Ja, men som sa något transfobiskt, och jag tänkte, wow, gud, det har inte jag varit med om på så många år. Och jag sa till henne, jag bara, if my fans heard this, we will be very angry because nobody thinks like this in Sweden anymore. Och hon, du vet, det var något vanligt. Jag vill inte gå på toaletten om det är någon bla bla bla. Jag kommer bli rädd då. Nej, men sen så blommade det upp och jag är chockerad. Men vi får bara kämpa på.
Ja, nej men jag tänker att vi kämpar på. Jag tänker att det är ju fortfarande en minoritet som håller på det här sättet. Ja. Jag tänker att det är synd att man drar andra radikalfeminister i smutsen med det här.
Mm, ja.
Att det blir en förenkling att man tänker att alla radikalfeminister, jag känner att vi måste hamna någon så här, inte alla radikalfeminister, precis, utan bara några få faktiskt håller på med den här skiten. Men jag tycker det är svårt, för det är också som att det finns en faktaresistens. Att så här, frågor som, men hur ska det gå med fängelser? Och där jag tycker att det är jättehärligt om vi äntligen bryr oss om personer som sitter i fängelse och hur man kan skapa en trygg miljö där på olika sätt. Men det känns som att det liksom finns ingen förmåga att ta till sig fakta när jag förklarar sig. Jag har varit i kontakt med kriminalvården, så här avgör de placering utifrån kön. Det är inte bara juridiskt kön som styr. Nej. Utan det är till exempel, har du påbörjat någon typ av behandling? Var befinner du dig rent kroppsligt? Det avgör placering, inte bara vad man har för juridiskt kön.
Men också att man ska behöva svara på deras anklagelse eller påstående hela tiden. Det ska ju inte ni eller vi som inte håller med om behöva hela tiden bolla.
Nej, det tar ju väldigt mycket tid, tänker jag, från som vi skulle kunna lägga på annat i att bemöta. Och framförallt mycket, tänker jag, hatstormar på sociala medier när liksom olika influencers mobiliserar sina följare till att hoppa på folk hit och dit. Alltså att det tar väldigt mycket kraft och energi som vi skulle kunna göra mycket bättre saker för och med.
Man kan bli medlem i Transammans.
Man kan bli medlem i Transammans.
Det gick ju hur lätt som helst. Det blev jag ju på Järvaveckan. Lite billigt tycker jag att det var. Men sen kan man ju också säkert bli, om Tom bara kämpar på, kan man bli företagsvän.
Ja, och man kan ju skänka gåvor. Det kan man göra. Mm. Men vi har ju en låg medlemsavgift för att vi vill att man ska kunna vara medlem. Så att det inte blir ett utestängande av personer. Jag tänker att det är bra att fler kan bli medlemmar.
Det tycker jag också. Men då kan man också ha en liten sån, om du vill betala mer.
Ja, man tänker att man skulle kunna ha någon sån solidaritetsmedlemskap kanske. Det får ju inte vi som tjänstepersoner bestämma, utan det är ju mer då...
Det är jag som bestämmer.
Precis, det är kakan.
Det blir jag.
Men det är kongressen och så som
precis
bestämmer.
Precis, och jag tänker att, vad kostar det? Alltså det var löjligt lite.
Jag tror att det kostar 100 att bli medlem. Aha. Och så finns det väl ett ännu billigare om man är ung eller arbetslös.
Precis.
Eller är det så? Eller pensionär.
Och då tänker jag att ni som lyssnar på den här podden, för ni är ändå ganska många. Tänk om ni skulle bli medlem där eftersom ni... alltså om ni har råd, eftersom ni liksom ändå bryr er om transpersoners rättigheter. Så då kan ni gå in på, vad är adressen? Transammans.se. Nej, men det är så enkelt. Och så blir ni medlem där för att ni vill stötta.
Ja, och då kommer ju de pengarna gå till att på olika sätt arrangera mötesplatser för transpersoner i alla åldrar, också närstående. Ta fram informationsmaterial, göra en massa grejer på sociala medier, sprida kunskap och jobba för transpersoners hälsa på olika sätt.
Ja, och det är väl ingenting som man någonsin skulle vilja motsätta sig.
Nej, det vore ju tokigt.
Tack så mycket för att ni kom. Det känns som att vi kan prata om detta i 80 000 år. Jag heter Kakan.
Jag heter Leolina.
Och jag heter Edvard.
Och ni jobbar på
Transammans.
Och det här är Under huden.
En podd från Allermedia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.